En sista kärlekshandling var förberedd av kvinnorna som hade varit med Jesus ända sedan den där dagen då han hade börjat i Galileen. Men istället för jublande påskdagsglädje försöker de navigera sorgen och saknaden efter sin Herre och Mästare. De praktiska görmålen, de lämnade liksom inte utrymme för så mycket mer än att genomföras. En stor rund sten, ja, den vägde nog uppemot 2 ton, hade placerats framför dörringången. Vem skulle ta bort den stenen så där tidigt på söndag morgonen? Sinnena var liksom ockuperade av allt det där praktiska som skulle göras. Med förtvivlan och skräck så möter de en ängel. Och jag tänker så här, Markus evangelium som vi har följt nu under påsken, under skärtorsdagen då vi samlades här inne i församlingssalen till Getsemanestund och firade nattvard tillsammans. Vi satt i en ring där, en enkel samling, till långfredagen då nattvardsbordet var täckt av en svart duk, då korset fylldes med röda lappar som fick vara våra böneämnen, ja kanske våra avgöranden som spikades fast på korset. En stilla gudstjänst. Och så idag. Hela tiden har vi följt Markus evangelium. Men vad kan vi ta med oss ifrån den här berättelsen? Vad kan vi ta med oss av Markus återgivande av påskdagen? Är det första jag tar med mig? Detta saknas någonting väldigt viktigt. Tron på uppståndelsen verkar vara så långt borta. Jag kanske trodde de på uppståndelsen en gång där framme. Men det är inte så att det finns någonting som tyder på den tron där på påskdagsmorgonen. Det vardagliga, det praktiska, det svåra, det sista fina man vill göra för sin döde mästare, det var det som var det viktiga. Att hitta någonstans att köpa de väldoftande, välluktande oljorna. Hur man fick upp dörren, det var det viktiga. Och så möter de en ängel. En man i långa vita kläder som helt enkelt får berätta för dem vad det är som har hänt. Att Jesus är borta ur graven. Att han är uppstånden och var de ska träffa honom. Allt tyder på att de går igenom den där sega kolan som är så typisk för sorgen när den slår till. De liksom drar sig igenom det där med bästa förmåga. Och så är det en sak till. Och den här tycker jag är så fantastisk, för den för mig tillbaka till julen och vad som händer då. De första som får höra att Jesus har uppstått, det är inte de viktiga männen i de vackra skrudarna. Nej, det är kvinnorna som på den tiden inte ens hade ett giltigt vittnesbörd i den mansdominerade kulturen. Men Gud väljer vem han vill. Gud väljer vem han vill. Oavsett vad omgivningen säger eller tycker. Kvinnorna var de som hade varit där vid Jesus sida ända från första dagen till den sista. De hade stått vid korset, berättar Markus, eller rättare sagt en bit ifrån. När alla de manliga lärjungarna hade gått i rädsla och sorg så stod de kvar. Maria från Magdala var en av dem som stod kvar ända till Jesus tog sista andetaget. Trofast sin mästare och herre. Även om det inte var så som hon hade tänkt sig från början att det skulle bli. Och så kommer de springande från graven, eller gick från graven som kören sjöng så fint. Och så kommer de här kvinnorna med en hälsning till de inlåsta manliga lärjungarna. De hade låst in sig. De kommer med en hälsning, och jag tror att den hälsningen kunde skära genom luften. För inte heller där ser vi någon översvallande glädje och Jesus är uppstånden och allting är fantastiskt. Utan en misstro. Men var det inte en person som behövde en särskild hälsning? Jo, det var det. Petrus, som på skärtorsdagen hade sagt till Jesus när han säger: ni kommer alla att lämna mig. Jesus säger redan innan långfredagen: ni kommer alla att gå härifrån. Och Petrus säger impulsivt som han är: absolut inte, inte jag. Jag kommer att stå vid din sida hela tiden. Och Jesus säger: nej, vet du, innan tuppen gal så har du förnekat mig. Och visst är det det som sker. Innan långfredagsmorgonen har grytt så har Petrus förnekat Jesus flera gånger. Han som hade satt som ledare för den lilla skaran i början. Han som hade fått det ärofyllda uppdraget att vara deras talesperson. Han som ingen hade sagt efteråt: åh, han är den perfekte ledaren. Jag menar, vi 2000 år senare, år 2025, talar om att han faktiskt förnekade Jesus. Det är inget bra CV att ha det. Om man 2000 år efter att vi gör någonting talar fortfarande om hur illa det var. Men så kommer hälsningen ifrån himlen att de särskilt ska hälsa Petrus. Redan där börjar vi ana, nu är det riktigt stora saker på gång. Han som ingen tänker sig, han är en trovärdig ledare. Honom väljer Gud. Gud bryr sig inte om vad andra säger. Han väljer den han vill. Återigen kallas Petrus att vara det hans namn betyder, klippan. Klippan som Gud ska bygga sin församling på, sambandscentralen för de första kristna. För att sedan det budskapet ska fara ut i världen. Men just där och då förstår han ingenting, och inte någon av dem som står där heller. Gud väljer de trogna men bortglömda. Gud väljer den impulsive men misslyckade ledaren för att vara den första ledaren i den världsvida kyrkan. Gud väljer vem han vill, så vem du än är och vad du än kom hit med idag, vilken glädje eller vilka känslor av misslyckande, så tror jag Gud har en hälsning till dig idag. Han väljer vem han vill, oavsett vad som har hänt i ditt liv. Sån är Gud. Men så har vi det där som är så typiskt, och typiskt dig och mig också. Alltså, här kommer de kvinnorna springande ifrån graven med det härligaste budskapet någonsin. Liksom en eld som sprider sig över världen, och där sitter de första lärjungarna och säger: nej, det är inte möjligt. Det är omöjligt. De tror inte. De är inlåsta och de tänker vara inlåsta. De har bestämt sig för vad som är möjligt och omöjligt i den här världen. Med andra ord är Jesu lärjungar precis som du och jag, eller hur? Vi har våra förutfattade meningar och vi vet hur saker och ting är. Jajamän. Men ska de nu ut på äventyr i världen med den uppståndne Kristus, kyrkans Herre, då måste de låta sina sinnen förvandlas och förändras. Det är så viktigt för den resan. Inte ens tror de när det kommer två stycken personer som jag tror är två samma lärjungar som går till staden Emmaus. Och på vägen möter Jesus, och Jesus sen när han blir hembjuden till dem på kvällen och bryter brödet, då känner de igen skärtorsdagshändelsen. När han tar brödet, välsignar det som varje judisk man gjorde och bröt det, då fattar de. Brann inte våra hjärtan. Den där elden ifrån uppståndelsen, den har nu fattat dem också. De springer tillbaka till staden och berättar för lärjungarna. Nej, det är inte möjligt, kommer man överens om. Det är inte möjligt. Det har aldrig skett innan. Kanske en gång i framtiden. Men för att vara med på det där äventyret så behöver någonting få lossna i lärjungarnas liv. Någonting behöver få falla ner liksom i botten på magen och lägga sig där som en stabil grund i deras liv. Jesus kommer till dem själv och säger till dem, nu får ni skärpa er. Ni fattar att jag parafraserar ordentligt. Jag är här nu. Och han berättar för dem om vad som har hänt. Det är först då det lossar i deras liv. När de får se honom. Det här är inte någonting de har förväntat sig eller vill hitta på. De försöker hålla emot hela tiden. Men verkligheten tränger sig på. Och någonting lossar i deras liv. Och nu blir de största vittnena om den uppståndne Kristus. Under fastan så har församlingen förberett sig för påsken. Under påsken har hon följt sin mästares försoningsverk. Nu är frågan, hur ska hon leva vidare i kraften av uppståndelsen? Aposteln Paulus skriver flera år senare. Och jag tänker det är en hälsning till dig och mig ifrån Efesierbrevets första kapitel, vers 18-21. Då skriver han om Jesus så här: må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat er oss till. Vilket rikt och härligt arv han har gett oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han har i sin makt, lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna såväl i denna tiden som den kommande. Hör du vad han säger? Samma kraft som Gud använde för att låta Jesus uppstå vill han nu placera i dig. I dig och mig. Idag. Han vill att vi ska lära känna den så att vi får öppnade ögon. Oj, vad innebär detta? När vi låter Kristi uppståndelse och den kraften genomsyra våra liv, den glädjen över att han har sett till oss och sagt, jag ger dig förlåtelse fritt och gratis. När vi börjar leva som om Kristus har uppstått ifrån de döda, då kommer det att leda till tro. Tro i oss och tro genom oss. Inte för att vi är perfekta, utan det var den där kraften som han kom med. Det var den kraften han kom med. Ibland blir jag så ledsen. Jag ser kristna som fyller sin dag, sitt tal, sina sociala medier med sin frustration och sina hårda ord. Allt som man tycker är bedrövligt, besvärligt och fel Och så pumpar man ut det. Dag efter dag efter dag. Och då måste jag säga, när jag ser det också i mitt eget liv, för tro inte att jag är fri. Nej. Ingen kan se den uppståndne Kristus genom det. För han tillåts inte skina. Hur ska hans kärlek, hans helighet och hans härlighet som vi verkligen behöver. Är det något Trollhättan behöver, så är det Jesus. Vi behöver inte skräck. Vi behöver inte våld. Vi behöver inte mer sorg. Vi behöver inte mer tryck i våra liv. Vi behöver Kristi frihet och uppståndelsekraft. Det är vad vi behöver. Det är vad Trollhättan behöver. Trollhättan behöver Kristus. Inte som det hårda knutna näven, utan som den varma famnen. Som den som vill någonting gott, den som vill göra skillnad. Den som vill se människor. Den som kramar om den som är full av skräck för att det smällde i huset bredvid. Det är det som behövs. Kristus stod upp för den här staden. Kristus stod upp för dig och de runt omkring dig. Han gav sitt liv och sitt allt. Och inget mindre. Han höll ingenting tillbaka. Det, vänner, tror jag är vad Trollhättan behöver. Mer än allt det andra. Så varför inte låta oss, precis som lärjungarna var tvungna, öppna oss för att Herren behöver göra något i våra liv. Och vet att han finns där för dig och för hela Trollhättan och hela världen. För att föra vår värld till förvandling. Han bar hela världens börda på korset. Han korsfästes för våra synder. Och Kristus uppstod och segrade över döden för våra synder. Jag tänker så här. Petrus, han som skulle stå där, han skulle minsann klara av det hela. Han skulle vara den som de kunde lita på. Och så föll han och förnekade Jesus. Men såg du vad Jesus inte gjorde när Petrus förnekade? Jesus förnekade inte Petrus. Han skickar en särskild hälsning. Nu börjar vi om. Tänk om vi vågar säga det i våra liv. När vi dömer oss hårt, när vi dömer andra hårt. Nu börjar vi om. Jesus säger det allra sista. I Uppenbarelseboken så säger han: se, jag gör allting nytt.